Så jag hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tommy filmar Niklas och Emilio. Nu är alla tre här, Niklas Lundqvist är här.
Ja.
Och flickfavoriten kanske, Emilio Spinetti.
Oh, om det ändå var sant.
Det är både för- och efternamnet som gör det till flickfavoriten. Niklas är bara favoriten. Jag är mer det här Dr. Snusk.
Den där läskiga farbrunn som kommer fram när jag står och pratar med tjejer på krogen och bara, hej, ciao, cara. Och så kommer du fram så här, och så går de.
Du har varit i Italien, Emilio.
Jag har varit i Italien.
Mm. Men, du missade ju förra avsnittet. Kan vi få höra lite?
Anledningen till, mina ursäkter till varför jag missade ett avsnitt.
Ja.
Jag var där för att betala räkningar och fixa elen som de hade stängt av när jag kom ner. Nej, det var bara en liten 4 dagars semester för att ta hand om lite family business. Som vi inte behöver gå in på mer i detalj. Men när vi kommer ner som stängt av elen för oss. När vi landade 12:00 på natten, det var nice. Men det löser sig, det löser sig.
Du har en liten stuga där, typ?
Ja, vi har lägenhet.
Mm. Vart då?
I Genova.
Det är ju en av de största hamnstäderna, har jag hört.
Ja, det är faktiskt sant. Det är faktiskt sant. Väldigt fint akvarium också.
Aha, ja. Okej.
Okay. Mm.
Jag har ju inte varit i Italien, men extremt sugen på att åka dit. Särskilt häromdagen så såg jag och Niklas en gammal italiensk skräckfilm. Vi ska tyvärr inte prata om den. Vi kanske nästa avsnitt, men Tenebre.
Mm.
Och man var ju kär, i alla fall jag, på direkten. Omgivningen och flickorna. Och
ja, tyvärr, brukar
pojkarna beter sig också mot flickorna. Det är hemskt förstås. Men
skräckfilmer brukar ha den inverkan på folk. Man blir väldigt sugen på att åka dit till de platserna där de... Eller?
Ska vi gå vidare till...
Vad har vi på Italien? Nej. Ja, idag är det faktiskt lite skräckens tecken. Det är väl Halloween, har det varit eller ska det vara?
Nej, nu är det slut på oktober, så att snart.
Mm. Därför har vi sett lite skräckfilmer. Vad är det för något vi ska prata om ikväll då, Niklas?
Det är lite gamla skräckisar. 2 stycken från John Carpenters sida. Prince of Darkness och In the Mouth of Madness. 2 av hans mindre kända filmer kan man säga. Men vi ska även prata om en aktuell skräckis. Paranormal Activity 4.
Mm. Ja. De här In the Mouth of Madness och Prince of Darkness, har jag fel här, men ingår inte det i någon slags Carpenters apokalyps-trilogi eller vad man kallar den för?
Jo, det stämmer. Det finns en film till.
The Thing, är det?
Mm.
Mm. Dock har jag bara sett Prince of Darkness. Jag vet inte om det här är andra. De är ju fristående alla tre, vad jag har förstått.
Mm. Mm. Prince of Darkness är andra. The Thing första, In the Mouth of Madness tredje.
Ja, The Thing. Okej, okay. Jag tycker sådana helt annorlunda. Sing eller något.
Ja, jag hörde också det.
Ja.
Okay. Det där reverse lisp.
Ja. The Thing räknas alltså med i apokalypstrilogin, det visste jag inte.
Jo, men man tänker hur den slutar, väldigt dystert slut och lite ovisst.
Gör inte alla Carpenter-filmer det?
Det kanske de gör. Möjligtvis.
Jag såg hur The Thing slutar.
Big Trouble in Little China tror jag är ett ganska rakt slut. Men i övrigt så är de andra lite...
Men Carpenter har ju varit någon slags... favorit, särskilt hos dig och mig, Niklas, när vi har ju höjt skyarna till The Thing och They Live.
Ja.
Flykt från New York också.
Ja, precis. Och Alla helgons blodiga natt.
Precis, den får vi märkligen glömma. Sen är ju dels att varför vi såg de här filmen också var ju några dagar efter vi var på det här omtalade filmquizet som de har på Pet Sounds Bar. Där de hade temat Halloween, skräckfilmer. Och då tänkte vi, innan det började då, fy fan vad kul, det här kommer bli roligt som fan. Så börjar man rabbla upp för sig själv, ja men det här kommer komma lite Argento, lite Wes Craven, lite Carpenter. Mm. Men inget alls. Jo, en Carpenter-låt kom, det har jag för mig.
Ja, det var väl just Alla helgons blodiga natt-temat som kom. Pianolåten där. Men i övrigt var det ju mest gamla vampyrskräckisar från typ 50-talet. 40-talet. 50-talet.
Ja, någon Klaus Kinski där så åkte snabbt förbi.
Ja, vi var lite besvikna. på utan.
Ja, faktiskt. Vi har ju våra egna interna quiz som du kommer hålla. Vi kanske inte ska säga gatuadressen tid och sånt där. Men jag förväntar mig, skräckens tecken, att du gör det som inte gjordes på plats då.
Ja, du kommer nog inte bli besviken, tror jag.
Ja, bra. Men innan vi börjar med detta så är det en aktuell trailer som har släppts. Jag tror den som hoppar mest i soffan när han ser den här är väl Emilio.
Ja, inte om man lyssnar på Niklas reaktion efter att ha sett den.
Mm. Ja.
Mm. Men det är ju Iron Man 3.
Okej.
Okay. Som att du inte visste, eller vad fan?
Nej, men jag tänkte, vad ska jag säga nu? Grejen är, jag får med att Niklas tyckte att Iron Man 1 är väl det bästa som har kommit ut ur Marvel-filmerna av alla de här Hulken och sånt där. Stämmer det?
Mm, X-Men-filmerna, räknas de inte dem dit också?
Jo, det gör de.
X-Men 1 och 2 och First Class är väl bättre, men sen tycker jag nog Iron Man kommer faktiskt, första.
Men sen Iron Man 2 var ju förskräckligt.
Om vi räknar ur Avenger-gänget så gillar du Iron Man mest.
Ja, men så kan vi säga. Men jag gillade inte Iron Man 2. Men...
Ja, själv tyckte jag att ettan var helt okej. Okay. Hamnade på någon slags godkänd plan. Men tvåan var helt förskräckligt dålig.
Det jag gillade mest med ettan var att det var så många bra karaktärer. Och intressanta karaktärer. Även om slutet blev en lite så här generisk robotfight, så var resan fram dit väldigt annorlunda gentemot andra superhjältefilmer, tycker jag. Jag tycker den stack ut på ett bra sätt. Men tvåan var ju mer en slentrianmässig superhjälte-action, tycker jag. Ingen vidare alls faktiskt.
Även fast de hade castat intressanta skådespelare i tvåan, särskilt min favorit Sam Rockwell, var väl något slags skurk där.
Precis.
Vilket jag hade extremt stora förväntningar på, men fy, det är nog det sämsta jag sett från Sam Rockwell. Pajig har jag för mig, va?
Ja, han hade väl inte så mycket att jobba med, känns det som.
Nej, och Mickey Rourke var ju mest...
Dalvis.
Ja, vet du. Men Milo, du tycker om de här kanske? Vad tycker du om
dem? Ja, men jag tycker inte heller tvåan är särskilt bra. Alltså, den är underhållande på ett plan, men jag tycker inte att det är en bra film, liksom.
Vad var den följd på, tycker du?
Nej, men det ni säger, alltså folk gör inte sina liksom livsprestationer. Alltså det är liksom Mickey Rourke, jag ska inte säga att jag älskar Mickey Rourke. Jag tycker han är okej. Sam Rockwell dock har jag jättehöga tankar om. Men han var ju mest så här ja, men pajig. Ish. Ja.
Men nu till Iron Man 3 så har vi fått en ny regissör, Shane Black. Är det
va? Ja.
Okej. Nej, men det är regissören som är Kiskis Bang Bang i alla fall. Nu har skitit ut sig någonting. Ja, den är helt okej faktiskt. Men i alla fall det är han som står bakom regin för den här tredje filmen. Och vad är det vi har sett nu i trailern då?
Vi har sett lite hintar om att det... Vi har ju vetat ett tag att Iron Patriot skulle vara med. Men...
Förklara också, för de okunniga.
Iron Patriot pratade vi om förut. Så att om ni inte har lyssnat då får ni skylla er själva. Och här får ni en snabb recap. Norman Osborn skapar en egen typ av Iron Man suit som han gjorde, en liten blandning av Iron Man och Captain America, som han börjar leda ett litet halvt liv som hjälte när folk börjar, ja, de misstar honom lite för en hjälte, så han kör lite på det. Så då skapar han Iron Patriot. Men vi fick också se här i trailern det som verkar vara The Sentient Armor. Det är en Iron Man story där han skapar en ny typ av dräkt och sen råkar den få typ AI, alltså den får ett medvetande och blir, det bästa sättet att beskriva det på är en abusive girlfriend faktiskt. Men vi såg också Mandarinen,
frukt. Precis. Ben Kingsley.
Ja, där fick du till det, Niklas.
Yes.
Ja. Nej, du är bra på det där. Men
vem är det?
Så det blir lite, ja, men han är också en så här bara ärkeskurk, du vet, så gammal kines.
Men han,
frågan är, hur får de ihop allt det här? Ska de ha tre skurkar i en film?
De hade väl det i Spider-Man då?
Jag tänker att...
Ser du det?
Ja, det gick inte så jävla bra. Jag tänker att möjligtvis så kommer The Sentient Armor att vara Iron Patriot.
Okej.
Okay. Okay. Mm. det här går lite över huvudet på
sig. Ja, jag har svårt att hänga med i alla namn. Får jag bara kolla? Guy Pearce. Vem är det han spelar? Aldrich Killian. Aldrich Killian står det. Det är någon från serierna. Eller är det någon ny karaktär?
Det vet jag faktiskt inte. Jag är inte jättehype på Iron Man.
För att
men då är det möjligt att han är Iron Patriot till exempel.
Ja, att döma av trailern så känns det som att han spelar ungefär samma roll som Sam Rockwell gjorde i tvåan, tycker jag. Lite så här att han är en skurk som drar i trådar, inte typ den värsta, och är The Mandarin är då liksom den stora, fula fisken. Men det är bara teorier här från min sida.
Men känns The Mandarin läskig?
Han är väl jätteond, eller?
På vilket sätt då, att han har en sån här barnhand?
Han kan skjuta saker ur sina fingrar.
Ja.
Varje finger har en speciell grej, typ så här, jag tror lillfingret är is.
Utöver alla karaktärer, alltså, man ser på trailern bara, så ser de ju extremt påkostad ut och lite intensiva actionscener. Är det någonting ni är peppad på det här? Emilio är väl det?
Jag blev peppad nu när jag såg trailern. Jag har faktiskt inte tänkt på den här filmen förrän nu.
Mm.
Men april sa de väl.
Ja, alltså jag hade ju helt liksom skrivit av den här serien efter tvåan, men och The Avengers. Men nu blir jag faktiskt peppad, för jag tyckte det var en riktigt bra trailer. Mycket snö och is, mycket dyster musik.
Det är alltid bra. Snö och is, alltid bra i film.
Ja, och det känns ju, om inte trailern lurar en, så känns det ju som det här är den mörkaste filmen i serien.
Jag tänkte på det, att den var ju extremt bra klippt och trailern, alltså för att man skulle, jag hängde med också, jag tyckte också att de var jävligt tufft, men sen började jag också samtidigt oroa mig att fan, tänk om det här är det bästa som finns i filmen som de har tagit med, att inte finns utöver det här som de visar nu, det kommer vi aldrig kunna svara på förrän vi kommer se filmen, men att det är det här. Att jag för mig att jag var minst lika peppad när jag såg Iron Man 2-trailern, att jag tyckte det var svintufft när man såg Mick Rourke träda fram med den här piskan första gången. Men sen när man väl såg det på vita duken så var det så här, åh, det här är ju superlöjligt.
Ja,
samma sak med när ni tänker på det mörka och sånt där, förlåt jag avbröt, men Spider-Man 3 hade väl också någon slags schysst trailer, hör jag också för mig.
Ja, jag tyckte den var tuff.
Spider-Man 3?
Mm.
Jaha, okej. Okay. Det var ju inte så många som tyckte det.
Nej, alltså trailern.
Ja. Men oroar ni inte alls för själva slutresultatet då?
Iron Man?
Ja.
Alltså, men det kan man inte riktigt göra. Alltså jag menar, det är klart, visst, de kanske har använt allt det tuffa i den här trailern, men det vet vi faktiskt inte. Det enda vi vet är att trailern såg tuff ut. Så då får vi väl hoppas på att filmen återspeglar det. Det finns ju inget sätt att veta åt varken ner eller andra hållet. Så att det orkar bry sig.
Nej, nej. Jag tänkte bara att ni skulle få spekulera lite. Det är därför man har podcast.
Jag tror den kommer bli bättre än tvåan.
Niklas?
Bättre än tvåan, tror jag också.
Det är väl inte så jävla svårt igen.
men vad fan, om du ser vad som skulle kunna hända till X-Men 3. Spider-Man 3. Det kan ju gå käpprätt åt helvete, alltså.
Tre år går ju oftast åt helvete, tyvärr.
Av någon bra trea. Om ni får tänka efter nu lite snabbt.
Polisskolan.
Vad är de då? Moskva? Det är sjuan kanske. Hajen 3 uppskattar jag extremt mycket när jag var liten. Men den kanske inte.
Jurassic Park?
Nej.
Fan, vad finns det bra treor? Har vi ingen djup film där det finns tre av?
Jag tänkte lite på om det kunde vara typ Gudfadern 3, men jag vet inte om den är så jävla bra den heller egentligen.
Nej, men den har ju sämst i trilogin. Jag tänkte mest att första filmen har varit bäst, sen har tvåan varit lite så här medioker, sen tredje filmen har varit så här, oh my god, det här är så sjukt grymt.
Polisskolan 3 så kommer de tillbaka till skolan för att lära upp nya rekryter.
Men då vet jag exakt vilken polisskolan 3, för det är den här gapiga personen som bara skriker hela tiden.
När han blir polis.
Ja, precis. Mm. Ja, för han var skurk i tvåan.
Fast är inte det den? Ja, jo, men det måste ju vara den. När de tar...
När han skriker ner en dörr.
Ja. Jag måste se om polisskolan.
Om Iron Man 3 också alltså. Guy Pearce skriker ner en dörr.
Det är ju mer logiskt i Iron Man än i polisskolan dock. Det skulle ju kunna vara någon sån här kraft.
Mandarin skriker ner dörren.
Det är hans långfilmer. Skriker ner dörrkraften.
Nej. Jag vet inte. Innan vi går vidare så tänkte jag bara höra. Är det här någonting som utspelas före eller efter Avengers?
Efter. De pratar ju om New York i trailern.
Ah, okej. Okay. Du missade det. Men du, varför ringer han inte på hjälp?
Grejen är, jag kan säga att i serien så försöker han göra det.
Jaha, rätta mer.
Nej, men han, i serien så, som sagt, hans dräkt får ju så här medvetande. Och så blir den typ så här, alltså okej. Okay. Den blir ju typ som en abusive girlfriend. Den så här, den börjar typ så här bli kompis med så här, Tony och så här, älskar Tony så här, jättemycket. Fast den börjar så här, gilla att vara Iron Man mer, så den typ så här, dödar folk fast Tony Stark inte vill. Och sen när han bestämmer sig för att han måste stoppa den här dräkten, så tar han på sig en gammal Iron Man dräkt för att stoppa den. Fast den är inte lika bra, så han får ju stryk. Och då blir den här sentient dräkten så här asavsjuk. Och så bara, men du hade på dig en annan dräkt och du hade inte på dig mig och nej. Och så där. Då ska Tony Stark ringa på Avengers, men han typ så här bryter hans arm så att han inte kan trycka på knappen. Så här.
Ja, okay.
Det är väldigt, väldigt weird story faktiskt.
Hoppas det kommer med.
Ja, jag hoppas.
Men var det som ringde? Jag vet inte. Det bröts.
Alla på.
Han är full igen.
Ja, då ger vi oss in i skräck. Får ta om det där. Det gick inget bra. Då ger vi oss in i skräcksegmentet med In the Mouth of Madness, som då är en av John Carpenters bättre filmer om man frågar mig. Vi får se vad Emilio tycker här.
Ja. Jag har inte sett den.
Nej, det irriterar mig.
Det irriterar mig ännu mer att du sätter den så högt på din bästa John Carpenter. Men du missade frågan på filmquizet här om veckan. När det var en bild på Sam Neill. Är inte det från samma film?
Nej, det är från Event Horizon. Precis. Ja. Det var också en större miss.
Eller i skräckens skugga som den heter på svenska. Ja, men den här inte jag sett. Fan, jag lämnar över rampljuset till er då.
Härligt. Det är handlar då om Sam Neill som spelar en slags... vad heter det på svenska, Milo?
Försäkringsbolagssnubbe.
Ja, han ska kolla så att folk inte
ljuger
om sina försäkringar. Och han får i uppdrag av ett bokförlag att hitta deras mest kände författare, som är en sorts Stephen King-figur. Sutter Kane heter han, och han skriver de bäst säljande böckerna just för tillfället. Men han har försvunnit, och Sam Neills karaktär tror att det här är bara någon typ av PR-grej från den här bokförlaget. Men han ger sig av då med en karta för att försöka hitta den här författaren i en stad som sägs finnas någonstans på den amerikanska landsbygden. Och så börjar det hända lite saker. Ska man säga mer, Emilio?
Ja, jag vet inte. Jag tycker vi snarare kan fokusera på de konstiga sakerna i filmerna, som att huvudpersonen till exempel är en försäkringskille som ska åka iväg och hitta en
författare.
Varför skickar de inte någon mer lämpad, typ en detektiv eller polisen, eller liksom så här, varför man skickar försäkringsbolagskillen för?
Ja, men han har väl visat sig ganska kapabel till att liksom klara de mest svåra fallen. Men visst, det kanske är lite...
Jo, men han listar ju ut om folk ljuger på sina försäkringspapper, men vad fan, han ska hitta personer. Det är knappast i hans arbetsbeskrivning.
Kanske inte, men...
Man får bara köpa det.
Man får köpa det.
Så staden är ju lite såhär Silent Hill.
Väldigt, väldigt Silent Hill.
Jag gillar stan, Men...
Men vadå Silent Hill? Att det är en dimma som att ligger
du
hela
kan,
tiden?
Du kanske bara kan komma till den om stan vill.
Mm. Och du kan, bara lämna, du kan bara lämna staden om staden låter dig.
Ja. Oh my God. The bridge is gone.
Ja, men typ. Och så är det att den är väldigt tom på människor, den här staden. Och väldigt... De få människorna han möter är väldigt skruvade individer.
Ingen man lånar socker av?
Nej, inte direkt.
Okej. Okay. Låna ut socker? Ja.
Mm.
Sen är ju, det är ju väldigt mycket så här monster och sånt, vilket känns väldigt John Carpenter. Alltså
det här är ju hans...
väldigt speciell så här monsterfilm. Vad heter det? Monsterstil.
Monsterstil. Det är en design. Monsterna börjar man ju tänka på H.P. Lovecraft, framförallt, känns det som.
Cthulhu,
monsterna. Och det här med liksom portaler då som som kanske har något med den här staden att göra. Det vet man inte i början. Men det känns ju lite som The Thing i monster i monsterdelen, men inte alls i själva
handlingen. Nej. Men just i alltså estetiskt. Det är väldigt slämmiga monster med tentakler och saker.
Precis.
Inte någon scen där jag tänker på huvudet från The Thing.
Mm.
Du vet, huvudet som så här får ben och så springer runt upp och ner.
Ja, precis.
Det är ju typ en kropp i den här filmen som du vet går runt så här grudge style i så här brygga med huvudet upp och ner så här.
Ja, just det. Ja, men det är lite såna. Det känns som att det är samma kille som har gjort monstren på något sätt. Mm. Vart inblandad i alla fall. En annan grej jag gillar med filmen är ju den här med att man vet inte riktigt om det stämmer, det som, om det är bara inbillningar eller om det verkligen händer allt det här Sanis karaktär. Fram till slutet så är man inte säker på om det är liksom på riktigt.
Lite meta i slutet.
Väldigt mycket meta, och det här med att när författaren liksom, det han skriver, om tillräckligt mycket människor tror på det, blir det då liksom sanningen. Det tycker jag är ett intressant resonemang i filmen. I och med att han skriver om de här hemska monstren och så. Och folk börjar ta de här böckerna som någon sorts religion. För att de är så hängivna följare. Och att de då börjar dyrka honom, att det blir liksom, det blir farligt. Ja, jag tycker det finns många intressanta aspekter i den här filmen. Även om den är lite cheesy på sina ställen. Men Sam Neill tycker jag är fantastisk. Han spelar över, men det är roligt.
Men han låter ju typ australiensisk i den här filmen.
Han är väl från Australien från början.
Han är från Irland.
Från Irland?
Jag var ju tvungen att kolla upp det här. Han föddes i Irland.
Men är han inte uppväxt i Australien då?
Men det kanske han är. Jag vet inte, jag orkar inte kolla vidare.
Bra research.
Research hög på den här podcasten. Alltså.
Okej, okay, han växte upp på Nya Zeeland, står det här. Så det...
Okay.
Men han föddes på Irland, sen Nordirland.
Men när ni beskriver den här filmen så får jag lite såna här referenser till en film som jag älskar väldigt mycket. Jacobs läror, eller Jacobs Inferno som heter i Europa.
Mm.
Det här med att vad som är verklighet och vad som är liksom surrealistiskt.
Mm.
Vad ska man säga? Mardröm. Kan man jämföra de två filmerna med varandra lite grann?
Ja,
inte direkt känner jag.
Okej.
Okay. Jacob's Ladder är mer drama, mörkt, lite skräckdrama. Det här är mer lite monster, metamonster, skräck med komiska inslag.
Fan, jag måste se den här snabbt alltså. Det är helt sjukt att jag missar den här.
Ja, den är fantastisk bra, tycker jag.
Ja. Jag vet inte om jag skulle hålla med om att den är fantastiskt bra, men den är okej. Alltså den är... Man så här 80-talsskräck så är det ju... Eller vad säger jag? Ja, den känns lite 80-tal. Men när är den från? 95,
men som du säger är den mycket 80-talskänsla. Det känns ju som hans... jag tycker den känns mer liksom aktuell än vad mycket av hans 80-tals material är. Trots att han har gjort den så sent i sin karriär ändå.
På postern står det ett quote. This is the best film in John Carpenter's career. Jag tycker att en väldigt förvirrad kritiker skriver. Så det vet jag inte om det är. Men den är ju bra. Men
jag såg den här...
mycket mer.
Jo, The Thing tycker jag är mycket bättre. Men jag såg ju den här filmen för väldigt länge sedan. Någon gång slutet på 90-talet tror jag. Och den har ju blivit någon typ av lite så här barndomsfavorit. På något sätt.
Ja, okej. Okay.
Mina rosa glasögon är väl på. Men det ska bli intressant att höra vad Tommy tycker sen också.
Tror jag kommer gilla den då? Jag är ju väldigt kär i John Carpenter. Så jag har missat den här, det är ju förstås helt sjukt. Men ja.
Jag tror du kommer gilla den också.
Jag tror du kommer bli lite besviken nu när vi säger att du kommer gilla den. Men jag tror att du tycker den är okej.
Ja. För det som överraskar mig mest är vår gemensamma kompis Daniel Gleisner. Herregud vad han namedroppar sig i den här podcasten.
Vår förra producent.
Men han är ju extremt hård när det kommer till film. Och när jag frågar honom vad han tyckte om den här så sa han att den är helt okej faktiskt. Och det är, för mig är det ändå rätt så bra betyg från hans sida.
Mm. Det är det bästa betyget han har gett en film någonsin, tror jag.
Det är helt okej.
Det skulle vara kul om han hade en egen podcast, en recenserad film, sågar allting. Nej, men jag får ta min bakläxa, men det gjorde jag ju också när vi såg Prince of Darkness häromdagen för första gången, jag och Niklas. Och du har ju också sett den, Emilio.
Ja, det har jag.
Och det är också John Carpenter som har gjort den.
Det är det.
Mm. Jag var ju svinpeppad på den här eftersom en kompis till mig hade sålt in det med att det är läskigaste slutet i en skräckfilm någonsin. Att han berättade för mig, då var han förstås lite mindre, men att han skrek som en stucken gris i slutet. Så jag satt ju spänd de här 1 timme 45 minuterna och väntade på det här slutet. Men vad var det här för någonting, Emilio? Prince of Darkness?
Prince of Darkness är en film igen av John Carpenter om den hemlösa Alice Cooper som är besviken på samhället och går runt och mördar folk med cyklar medan en man med sned mustasch och hans kompisar försöker stoppa djävulen från att rymma från en vattenkokare.
Jag vill inte säga så mycket mer.
Jag tycker inte det kan bli mycket klarare än så.
Nej, jag vet inte. Vad ska vi börja någonstans? Karaktärerna. För det första är vi ett gäng studenter runt 30-40 bast eller någonting. Som pluggar någon slags obskyr kurs.
Kvantumfysik eller någonting.
Kvantumfysik. Ja. Men den heter inte, det är bara lite kvantumfysik. Men jag tror kursen heter, den heter ju efter han läraren den här. Den heter nu The Birk Philosophy eller någonting sådär, säger han ju.
Okay. Men det dumma är att de går runt och så pratar om filosofi. Grej, alltså typ att de pratar om så här Schrödingers cat som är, det är ju liksom, det är ju ett filosofi exempel och de pratar om det som att det skulle vara så här molekylär, alltså så här kvantumfysik, de bara men partiklarna i katten, och man bara va? Alltså det där what are you guys doing? What are you talking about, Willis?
Nej, men det handlar ju om ett gäng studenter och den här läraren som får nys på att det är en kyrka, jag vet inte, vad fan utspelar den sig någonstans? Får man reda på det? Kanske man inte får.
Kalifornien någonstans.
Ja, en liten förort. Att den här kyrkan har ju någon slags stor cylinder med någon grön smörja i som börjar av någon konstig anledning leva. Och man får väl snabbt reda på att det är väl Satan som bor där eller något liknande.
Ja.
Prince of Darkness.
Ja.
Som försöker få ut sin pappa, Satan själv.
Alltså det är så här. Den här filmen är så jävla konstig. Men den är så jävla ostig också. Det är bara så här. Och hans mustasch är sned. Var det ingen som såg det när de spelade in? Kan du inte bara raka bort 1 centimeter till på högersidan som matchar din vänstersida?
Ja, Emilio, du skickade typ 3 sms till mig medan du såg den här filmen. Om den här sned mustaschen. Jag hade inte tänkt på det. Jag tänkte bara att han såg lite så här porrfilmsaktig ut och han såg lite för gammal och
ja, jag tänkte så här, när de gick ut universitetet, jag bara, vad fan gör de där? De är inte 45.
Jag vet, de har pluggat många år, alltså, inte blivit klara än.
Det är en intensiv kurs som ska hålla på väldigt länge med den här obskyra kinesen som lärare. Det är väldigt många asiater med i den här filmen faktiskt. Det är 3 stycken.
En tjej som skulle kunna vara asiat. Inside joke med filmen.
Många asiatiska skämt dras också i den här filmen.
Ja. Och så är det så här, självklart är det så här, den roliga killen i filmen är asiat.
Ja.
Vilket känns som det har blivit någon form av stereotyp. Den roliga asiaten.
Ja. Alltså problemet med den här filmen är ju att det är alldeles för mycket snack om någonting som man redan fattar efter 10 minuter in i filmen.
Mm.
Och som man samtidigt inte bryr sig så jättemycket om efter ett tag. Alltså den tar aldrig fart. Det känns som den står och trampar extremt länge på samma plats liksom.
Mm. Ja, sen... alltså den gör ju, det händer ju verkligen ingenting egentligen. Alltså det är så här... Den är ingen, det är ingen utveckling överhuvudtaget.
Nej, alltså du för det första har du ingen hjälte i filmen. Det är väl den här mustaschkillen som spelar huvudrollen.
Vad heter han ens?
Jameson Parker. Brian heter han i filmen om det var det.
Heter han Brian? Okej, okay, ja. Jag har ingen aning.
Mars. Där är det förstås rätt så coolt att alla karaktärer har rätt så coola namn. Det är väldigt Carpenter och så här skönt 80-tal. Så här, Brian, Catherine, Walter, Kelly, Lomax. Det är svintuffa. Jag hade dödat för att hänga med kompisar som hette så där. Hey Lomax, where's Walter? I don't know, maybe he's with Kelly or Brian. Alltså, ni hör ju själva. Istället så är det så här, Emilio, var ju Niklas någonstans? Jag vet, han kanske hänger med busbröderna här, Daniel. Jag vet. Det blir inte så sexigt.
Nej.
Får du inte prata om mitt eget namn, Tommy? Det är ju det hemskaste man kan heta.
Tommy Jansson.
Ja. Men Niklas, vad säger du mer om den här filmen?
Gillar soundtracket, som alltid. Bra när...
Du berättade att Carpenter gör ju soundtrack till sina egna filmer, oftast.
Ja. Ja. I alla fall 90% av sina egna filmer har han gjort soundtracken till. Och nästan alltid blir det väldigt bra. Väldigt stämningsfullt.
Alice Cooper är bra.
Alice Cooper spelade ju faktiskt in en låt till den här filmen. Han spelar inte bara Street Schizo, som han är hans karaktär heter. Han gjorde även en låt till den.
Den coolaste cykelbaserade döden jag har sett.
Ja.
Kanske den här också.
Men alltså, för mig känns det som att den här filmen, det är alla John Carpenters klyschor som dyker upp, fast de görs på ett dåligt sätt på något sätt. Den är väldigt lång, seg, illa spelad. Den känns ju som lite som den tar för mycket från The Thing, med tanke på att de är i det så här huset och en efter en blir liksom övertagen av någon typ av ond makt. Och tar över hela huset. Och lite också den här belägringen. Eller Assault on Precinct 13.
Mm.
När de är på en polisstation. De är bara på ett ställe i hela filmen. Lite som det brukar vara med hans filmer. Men den gör inga nya grejer direkt. På slutet så börjar det hända lite saker. Men...
Slutet blir riktigt bra faktiskt, tycker jag. Ja. Spännande. Alltså det händer väldigt mycket mot slutet.
Mm.
Men det är som du säger, Niklas, den är ju otroligt seg. Men jag vet inte, det kanske är någonting med Carpenter, att han är så sjukt dålig på att hantera drama och dialog för att det ska låta liksom intressant och verkligt. För
det var sjukt ostiga dialoger i den här. Typ när huvudpersonen, mustaschkillen, presenterar sig för tjejen.
Mm.
Och de bara, oh, hi, my name's Brian. Och hon bara kollar och hon bara, I know, my name this. Och han bara, I know, man bara...
Ja, hemskt. Men för jag tänkte, efter jag såg den här filmen så började man gå igenom den, filtrera den lite i huvudet. Tänkte man att premissen, alltså på pappret, så är den ju extremt bra. Alltså den skulle kunna göras bra, tror jag faktiskt. För jag gillar det här att de är instängda i ett hus. Jag tycker sådana filmer är bra, som The Thing och den där Police Assault 13, eller vad fan den heter.
Mm.
Att, vad tror ni om det? Tror ni att om man hade sett en annan regissör som är lite bättre på att hantera dialog och hur, att få det liksom låta intressant, att den kanske skulle bli bättre då?
Ja, det är möjligt. Men den känns ju väldigt lågbudget också, tycker jag. hade man kunnat göra så mycket? Det känns ju som en, egentligen som en vanlig monsterfilm, tycker jag. Det är inte så mycket som finns under ytan.
Nej, men jag tänker mig att alltså, det finns väl en slags mystik ändå som finns här på att de har ju sumpat den på så här löjliga saker, att de har den här cylindern,
ja, faktiskt.
Grön smörja, att man kunde kanske,
alltså grejen är, den har ju
inte introducerat den, du kunde bara haft någonting, att det är någonting i huset men du inte vet vart, och liksom visar det senare mot slutet av filmen.
Precis,
du får ju allting liksom levererat i början av filmen och kan nästan så här peka ut vad som kommer hända, tycker jag.
De har ju astuffa grejer som de bara så blåser förbi i den här filmen, som till exempel att så här, att kyrkan har så här ljugit för människor i så flera årtusenden och så här känt till det här. Och så här konspirationer om så här Jesus död och sånt. Men det där är ju astufft.
Mm. Och sen deras drömmar, de säger också, alla har gemensamma drömmar. Men det, precis, men det är så här,
de nämner sådana här saker och sen blåser de bara vidare på det. Det är så här, men fan, gör en film om det här istället. Det är det man vill veta, om hur så här, alltså konspirationsgrejen om Vatikanen och så här. Men fan bryr sig om att mustaschkillen vill ligga med den rödhåriga tjejen?
För nästan exakt ett år sedan så gjorde jag och Niklas ett specialavsnitt där vi hade sett Paranormal Activity 3 när du bara besökte mig i Tokyo. Och vi var ju extremt positiva över den här filmen.
Mm.
För att den kändes extremt fräsch och cool, och hur de hade lyckats utveckla det här universumet. De som har gjort tredje filmen och också gjort fjärde filmen är ju Henry Jost och Ariel Schulman, som även gjorde Catfish, mockumentären. Och sen några månader senare, efter vi hade sett trean, så fick vi ju nys om att fjärde filmen skulle komma ut med samma regissörer. Och du och jag i alla fall, Niklas, var ju lite småhypade på det här. Eller jag var i alla fall, nu kanske jag pratar för oss båda.
Nej, men man tänkte ju att de kan ju utveckla handlingen och se, så man ser vart det leder efter tredje filmen. Men grejen med fyran är ju att den tar efter från där tvåan slutade, skulle man kunna säga.
Mm.
Den hänger inte ihop med trean så pass mycket, för trean var ju en prequel.
Kan man säga, precis. Ja. Men det var ju det som trean var så jävla bra, att man fick nys om extremt mycket hur de här syskonen liksom har de för relation och hur uppväxten var och sånt där. Vilket de skötte utmärkt.
Ja. En grym origin story.
Verkligen. Och läskig också, faktiskt.
Oerhört.
Ja. Sen gick vi och såg fjärde filmen.
Ja. Det borde vi inte ha gjort.
Jag tror det här är nog det sämsta jävla skit jag har sett på extremt länge, faktiskt. Vilket förvånar mig. Jag var så chockad.
Ja, nej, jag är beredd att hålla med. Det är en, ja. Fortsätt, vad är det som är dåligt, Tommy?
Nej, men först kanske vi ska förklara premissen i fjärde filmen. Det här utspelar sig några, jag vet inte om det utspelar sig något år eller månader efter andra filmen.
Mm.
Men det är Katie då när hon skäl det här, vad är det, systerbarnet, vad säger man? Systerbarnet.
Ja, men det är systerbarn. Det låter väl rimligt.
och försvinner spårlöst. Då får man följa en familj där det är en dotter som de har ett par grannar med där ett barn som hemsöker, vad fan säger jag, som flyttar hem till dem. För att hennes mamma då, parentes Katie, får man reda på väldigt snabbt då, har av någon konstig anledning hamnat på sjukhuset.
Mm.
Och de tar emot det här barnet som får flytta in hos dem, och massor med sjuka grejer börjar hända i huset. Och för att dokumentera det så har hon med hjälp av sin pojkvän, kan vi säga, som sätter upp massor med Macintosh, den är jättesponsrad av Macintosh, Mac-datorer runt om i hela huset, och samtidigt som hon har någon slags Skype-kontakt med honom.
Mm.
Så vi blir nu någon slags från hans subjektiva vinkel när hon har en konversation med honom. Eller han har en konversation med henne.
Ja, det kan man säga. Och jag känner ju att visst, det kanske man får köpa, men det känns som att hur den här unga killen pojkvännen då, hur han lyckats installera det här i alla deras liksom tv-apparater och allting och sen kan spela in allt. Det måste ju vara liksom åtskilliga timmar med, liksom varje dag som ska spelas in. Hur får de plats med allt all den här filmen?
Lägg upp det på server.
På server? Har de där hemma i huset i källaren?
Nej, men FTP-server. Bara in på internet.
Funkar det så? Okej. Okay.
Ja. Tiden har sprungit fatt det. Ja, men det, jag förstår exakt vad du menar. Men jag vet inte, jag köpte väl det. Precis som man köper i 3D-film att de spelar in med OS-kamera så är ändå HD-kvalitet på det.
Ja. Ja. Jag tyckte i trean så fanns det ändå de gjorde en rätt bra poäng av det här med filmkameror i och med att det var väl då som hemvideokameran hade liksom slagit igenom. Men här känns det väl lite krystat att hon springer omkring med sin mobiltelefon eller vad det är och filmar i hallen. Det är jag som börjar tröttna lite på det här med found footage-märke. Jag börjar störa mig på det liksom, oavsett.
Ja, den har ju lite... Alltså, precis som Prince of Darkness så skjuter den ifrån sina säkra kort, liksom, sin liksom, triumfkort på direkten. Att den har den här Kinect-systemet. För de som inte vet vad Kinect är så är det en slags extra hårdvara till Xbox som går på rörelser. Och när man stänger av liksom, ljuset så ser man ju alla de här spotsen liksom, som känner av människans rörelse. Liksom.
Mm.
Och det filmar ju de av och då kan man ju se lite rörelser och sånt som egentligen inte finns där. Och det tyckte man var svinstufft tyckte jag i alla fall när de introducerade. Men man... var trött på det efter typ så här 10 sekunder. Eftersom det blir sån här night vision. Mm. Allting är bara grönt hela tiden. Och då ska ögat samtidigt hålla på och leta detaljer i det här rummet som spelar in. Om det är någonting som rör sig. Det känns som någon slags så här, find Waldo i hela filmen nästan.
Where's Waldo?
Mm.
Ja, men de som du säger, de överanvänder ju det så oerhört mycket. Så att... Det känns ju lite ballt i början, men det blir väldigt snabbt tröttsamt.
Mm. Och mystiken finns ju inte alls. Istället för att skrämma tittarna så använder de högt ljud som slår, alltså när puffmicken slår till på kameran, typ så här.
Mm.
Så har de liksom tagit upp de decibelstavarna, topparna upp till liksom... högsta nivåer går liksom för att publiken ska hoppa till för att det blir högt ljud. Eller att någon liksom hoppar framför kameralinsen och säger så här, where are you? Eller, ja. I'm back! Och så skriker alla till liksom.
Mm.
Väldigt mycket sådana cheap scares. Eller bara nästan. Det är ju bara sådana.
Ja, förutom kanske sista 5-10 minuterna. Som det blir lite fysisk skräck.
Men... Jag skulle säga sista 2-3 minuterna.
Ja, okej. Okay. 2-3 minuterna.
Ja. Sista 2-3 minuterna då börjar det trappas upp lite och sen när den blir riktigt bra de sista 7 sekunderna då sitter man hoppar lite i soffan, men det är bara 7 sekunder och sen är credits. Alltså så sjukt snopet.
Ja, verkligen.
Och det var det den här filmen var. Snopen, den bjöd inte in på något nytt. Den var långtråkig, långdragen, svintråkig.
Och då är den ändå bara en timme och 28 minuter.
Ja. Men man hade verkligen efter 20 minuter tappat intresset för alla. Även fast jag tycker hon som är dottern i familjen extremt duktig skådespelerska i den här. Mm. Tyckte jag ändå. Jag köpte hennes karaktär och sånt. Så tyckte jag ändå det var svintrist att titta på egentligen.
Ja, och det är det som inledningsvis är en liten så här viss spänning går raskt över till irritation med de här cheap scaresen som gör att höga ljud får ju mig att hoppa till väldigt högt.
Men det får ju vem som helst att hoppa till. Alltså det är som någon skriken just... på ryggen. Liksom, ja. Så här, det är såklart man hoppar till.
Mig i synnerhet, för jag har såna reflexer som gör att jag hoppar till så fort någon bara liksom närmar sig mig lite så hoppar jag 2 meter. Och då kommer de här liksom snabba klippen som gör att jag bara sitter och hoppar och studsar i stolen. Blir irriterad. Det känns inte schysst. Det känns inte fair.
Och så hade den inte det här som... Nej, men jag försökte... Men det trean hade som jag tyckte var så bra, det var nästan att man kröp upp mot liksom stolsryggen, för den hade lite så här otäcka scener, så här, nu händer någonting. Det finns en jättebra scen som jag tycker är helt genialisk i trean, när de kör den här Bloody Mary framför spegeln.
Mm.
Den är hemsk. Jag får ju panik när jag tittar på den.
Lite så här Candyman-variant.
Ja, så, verkligen. Och fyran har jag kan inte komma på en enda scen. Det är väl i sådana fall de här knäckt-scenen när de försöker göra något liknande, men då ser man bara någonting röra sig lite så här.
Mm.
Och sen är det klart.
Ja.
Men publiken var med. Jag tror publiken när vi såg, för det första måste jag bara hänga ut de här personerna. Det var ett gäng jävla idioter som satt bakom oss. Vad var det, 10 pers eller vad det, som hade plankat in på bion.
Ja, på något sätt. Eller släppt in sina kompisar på någon vänster.
Ah, så satt och stökade och stojade 30 minuter in i filmen. Sen kom SFs personal, ska göra ett stort bra huvud för det här. De kom in, kastade ut hela det här gänget.
Det var höjdpunkten på hela kvällen.
Jag tror det var Emilios kompisar. Det var lite den känslan jag fick. Emilio och hans vänner satt bakom oss.
Jag släppte in dem, sen gick jag.
Åkte till Italien sen.
Ja, men verkligen, det var höjdpunkten på kvällen när de kastade ut det här gänget. Jag tyckte det var svinkul. Skönt.
Ja.
Men det var ju väldigt mycket ungt folk som såg titta på det här. Så jag tänkte såhär, men nu blir det soft. Nu kommer alla skrika och så här flämta och tappa andan. Men det var ingenting sånt förrän i slutet. När hela publiken var med och liksom skrek till. Och sånt tycker jag är kul.
Mm.
Men det hände ju inte. Det var ju som sagt, sista 7 sekunderna.
Mm. Och innan dess var det lite ofrivilliga skratt. När det var en karaktär som dog. Som skulle vara läskigt. Så att folk och skrattade i salongen.
Ja, men det förstår jag. Det var ju svintöntigt.
Ja, det var.
Det var inte Douglas. Flyger runt i rummet och sen...
Snopet. Ja.
Snopet som fan.
Förhärligt.
Men för igår eller förrgår var det... skitsamma. Så läser jag nyheten att Paranormal Activity 5 redan är på väg.
Ja, såklart.
Ja. Vad säger vi om det här? Eller vad säger du om det här?
Kan det vara som med trean, att den blir bättre än tvåan?
Jag tror inte det. Jag tror att det är kört nu. Den här serien har gjort sitt. Jag tror inte man kan göra så mycket mer på konceptet, om jag ska vara ärlig. Jag tror de har liksom vattnat det så mycket man kan.
Nej, det går alltid att göra någonting, tror jag. Verkligen. Grejen var för att Henry Jost och Ariel Schulman lyckades efter de hade gjort Catfish. Var att de både är jätteunga, de är jämn gamla med oss. 27-28 är de eller någonting sånt där. Och får den här stora chansen av Paramount, tror jag, som släpper de här filmerna. Att liksom, här har ni, nu får jag en tredje film i den här stora franchisen. Då är man liksom sugen och har mycket hunger. Sen var det ju en supersuccé tredje filmen också. Och fick bra recensioner. Så jag vet inte om de kanske har ridit på någon slags... För det första hade de bara ett år på sig att skriva ett manus och spela in allt det här och sen releasa det. Och sen är det kanske att man får någon slags hybris. För jag följer en av de här, Henry Joss, på Instagram. Och då är det typ så här: I bought a new car for my mom. Och så är det såhär fet Lexus parkerad hemma hos henne. Jag vet inte, de kanske har... Jag tror, vi pratade om det förut, att det är de här unga regissörerna man vill få in när de är så här hungriga och vill någonting. Men jag tror det kan snabbt liksom att man får, om man får den här hybrisen, så kanske man underskattar sina den här fanbasen och vad man kommer leverera.
Mm.
Så egentligen det som man ska göra är att ta bort de här två igen och sätta in någon ny ung regissör liksom och bara ge en chansen.
Så får bevisa sig med en Paranormal Activity-film.
Ja, Emilio Spinetti, Paranormal Activity-film. Emilio Spinetti presents Paranormal Activity-film.
Utspelar sig i Italien.
Ja, då är det dags för veckans rekommendationer då. Tyvärr måste jag meddela att på grund av lite misskommunikation med sånt kan hända, så blir det tyvärr ingen lista det här avsnittet. Men Emilio har sagt till oss att han har en fet, grym lista till nästa vecka.
Vi kommer aldrig hört något om den här.
10 anledningar varför Emilio hatar människor på biografen.
Det är en revised version av min första lista.
Mm. Men vem vill börja då?
Jag kan börja rekommendera, för att jag har en väldigt simpel rekommendation.
I den där serietidningen igen. Umbrella Man eller vad det heter.
Jag går tillbaka till basics. Både mina listor och rekommendationer är bara återanvändning. Nej, men jag tänker faktiskt rekommendera någonting väldigt, väldigt simpelt. Det är bara att Monty Python finns på Spotify. Så gå in och lyssna på det, för det är otroligt jävla bra. Jag är stort Monty Python-fan och jag blir jätteglad att det faktiskt finns på Spotify. Både sketcher från filmerna och deras album. Och det är underbart.
Jaha, det vet inte. Är det någon slags radiogrej de har gjort med så här BBC Radio eller?
Ja, nej men det, alltså ja, alltså det är ju liksom deras skiv. De släppte ju massa LPs när det begav sig, liksom 70-80-tal. Mm. Så det är dels liksom skivversionerna av, som sagt, filmerna med liksom alla sketcher. Det är jättemycket som inte funkar utan det visuella, men det har de lyckats ta sig runt. Så gå in och lyssna.
Mm. Det ska jag verkligen göra.
Nej, det ska du inte.
Niklas.
Mm. Jag var ute och for på stan nu i veckan.
Nej.
jag åkte Segway faktiskt. Och det... Ja, jag var kanske lite skeptisk innan. Kan det här verkligen vara någonting? Men det var fantastiskt kul. Det kändes som den där extra kroppsdelen som jag har saknat i mitt liv.
Vi alla kallar det för penis.
Nej. Nä.
Okej.
Men det är, om ni får chansen att göra det, man känner sig lite som Job i Arrested Development. Eller Fred.
Duschig.
Väldigt duschig och säker. Och man blir uttittad. Jag tror det var några turister där som tog bilder på oss när vi for förbi. Då känner man sig lite som en VIP-person där som glider.
Jag såg en bild på internet, Niklas, när du står på den som någon har tagit. Mm. När du har så här stora pilotbilder och så gör du hårdrockstecknet i kameran.
Inga hårdrockstecken.
Vad gjorde du då? Ett fuck you-tecken?
Nej, jag står bara och tittar framåt.
Aha, okay. Det var där och viftade i alla fall.
Men vi ser cool ut av mig.
Ja.
Förutom att han huvudbonad som är... Det är en bikupa på huvudet.
Ja, säkerheten framförallt. Förstår du det?
Förstår du det, säger han. Fattar du?
Ja, jävligt kul hur som säljs. Sen kan ni skita på er.
Jag har ju skrattat åt de här företagen som åker ut med sig slips och kostym när de åker någon slags gubb, säger Kickstarter-grej eller någonting.
Mm. Det ska du sluta med, tycker jag.
Sluta skratta eller sluta titta?
Både och åk själv istället.
Men jag kan fatta lite så här när du åker runt så här, i stan och har roligt. Liksom så här, Segway sightseeing, whatever. Men när de hade så här, i gallerian, att man kunde åka runt på en så här, jätteliten bana i något så här, gammalt rum.
Ja, det nej, det är ju...
inte riktigt charmen i.
Nej, det är ju det här att man...
Bana
liksom...
hamstrar.
Jag åkte förbi ditt jobb, Emilio, några gånger. Och kolla.
Några gånger. Fast man kringade av mig.
Åkte förbi fönster sen. Och så...
det glider förbi utanför. Så...
Jag ville att du skulle komma ut och hälsa på mig. Och titta på mig. Men det kom.
Händer någon olycka, Niklas? När, alltså, fastnar man lätt med dem där? Och sånt där? Det känns väldigt, väldigt osmidigt, tycker jag. Du kan inte ta dig i trappor och grejer.
Kan du åka upp?
Inte upp för trappor, men... För små gatstenar eller trottoarkanter kan man göra.
Mm. Om man alltså, har är det trottoarkant eller måste råka där ens en liten nedsänkning?
Ja, inte jättehöga går inte, men lagom höga går. Men det är väldigt lätt att lära sig att navigera och ta sig förbi gamla tanter som hoppar förskrämt förbi.
Jag tänkte säga, alla Microsoft-spelen har ju släppt sådana här Flight Simulator och... De här traktor simulator kanske inte. Skulle det vara någonting för dig om du köper Segway simulator?
Absolut. Det skulle vara kul. Alltså, grejen är att man jobbar så mycket med fötterna och tårna. Så det skulle vara någon sån här Wii-platta, du vet. Om man kan ha en sån och stå och väga på den och sen bara flyga framåt över vidderna.
Jag ser bara någon slags crazy taxi-koncept framför mig.
Ja, det skulle vara underbart. Hoppa över broar och skit med en Segway.
Vi har något på gång här. Ni vet vad ni hörde först.
Yep.
Så får de hoppa upp på din rygg så kör du iväg dem i stan.
Wee!
Take me to the restaurant.
Sen kör jag ut för ett stup.
Ridå.
Ja.
Ja, Tommy.
Ja, förutom när jag tittar på film så spelar jag extremt mycket spel. Och jag skulle vilja rekommendera ett spel, en spelserie kanske man ska säga, eller episoduppdelat då i sådana fall. Nu när Walking Dead har dragit igång sin säsong 3 så tycker jag det finns många som är besvikna av den serien och som föredrar serietidningarna och tvärtom kanske. Men hur som helst så tycker jag man, om man är ett Walking Dead-fan och gillar universumet så ska man verkligen titta till spelserien. Eller spelserien, det är ett spel som släpps på PlayStation Network, Steam och Xbox Live. Som är uppdelat i 5 episoder. 5:e episoden har inte kommit än. Den kommer i november någon gång. Slutet av november. Men nu har jag precis spelat klart 4:e episoden. Och de är inte fristående måste jag klargöra med här. Utan man ska ta dem i ordning. Det är exakt det som tv-serien har. Jag vill både säga att tv-serien Walking Dead har missat. Och samtidigt det stora hypade spelet Heavy Rain också missade. Det är ett väldigt... Det är mycket som spelar på konversationer i det här spelet och snabba val. Vilket kanske inte låter så jätteoriginellt och nytt, men det som är så bra med den här Walking Dead är att det är sån... Jag vet inte, för det första känns det extremt mänskliga såna här dialoger de har. Och för andra så är det inte så jättesolklara val som det kunde vara mellan i spelet Heavy Rain. Som också var ett väldigt dialogbaserat spel. Man skulle göra lite val här och där. Fast det kändes inte så mycket tyckte jag i Heavy Rain. Jag tyckte inte om det spelet så mycket. Om nya spelare.
Ja, men jag håller med. Det verkade intressant på pappret. Men sen var det väl en ganska linjär historia. Mm. Egentligen en massa val som egentligen inte betydde så himla mycket.
Nej, men det här är verkligen, det här är nog ett av de bästa spelen jag har spelat, det är bästa spelet jag har spelat i år, men det är det bästa jag har spelat på extremt väldigt länge faktiskt. Jag höjde ju To the Moon också till skyarna, som ligger någonstans där tillsammans. Men det är någonting med de här indie-spelen, det är Telltale som har utvecklat det här spelet, de har gjort Tillbaka till framtiden, Jurassic Park i någon slags peka och klicka universum som är extremt dåliga, så det här är någon slags revansch från deras sida. För alla hade ju dömt ut det här spelet, kommer jag ihåg, innan det kom ut Walking Dead. Men icke sa Nicky, det vart ju upphöjt till sjöarna verkligen när det kom ut. Och det är all rätt tycker jag också. Det är dialogen av de här valen man får göra i spelet. För man har ju bara en viss tid på sig att bestämma. Det kan handla om liksom 4-5 sekunder och då har du väl 4 alternativ, ibland 2 också. Om hur du ska liksom hantera en person när det är liksom krisigt möte, om du ska... rädda honom eller om du ska rädda henne. Vem prioriterar du först? Och sen måste man alltid tänka samtidigt liksom 2 steg framåt. Vad kommer konsekvenserna bli av det här liksom? För det är kanske en barnfamilj man har med sig liksom. Är det viktigt att barnen ska överleva då? Eller ska satsa på de vuxna då istället så man kan få lite... inte arbetskraft, men du förstår vad jag menar.
Kittlande.
Ja. Det är en favoritgrej i den här spelserien var när man är ju ett gäng precis som i Walking Dead också på ungefär 10 pers så upptäcker man att maten börjar ta slut och man har väl liksom ett äpple, någon godis, man har 4 olika matgrejer att dela ut till de här 10 personerna. Då blir ens uppdrag att man får välja ut de här 4-5 personerna, vilka som ska få den här maten och vilka inte ska få den. Och man vet att det kommer bli konsekvenser vilka jag väljer och vilka jag inte kommer välja. Och det är extremt många twister i det här spelet. Alltså det är chockat. Alltså. Jag har ju några kompisar som spelar här samtidigt som mig. Vi brukar diskutera det här spelet efteråt. När man spelar klart en episod och säger att det där kunde jag aldrig se att det skulle hända. Man rycker till av surprises i det här. Verkligen. Och sen som sagt igen, jag måste lyfta på det igen. Alltså det är svinbra skrivet. Alltså. Verkligen skitbra.
Bästa spelmanuset någonsin?
Ja, dialogmässigt skulle jag vilja säga det. Alltså det känns superprofessionellt. Alltså jag har ju klagat mycket på tv-spel att det storyn och sånt har aldrig varit bra i tv-spel. Utan det är själva spelmekaniken och spelupplevelsen som är bra. Men liksom det här konversationmässigt har ju oftast varit så klyschade dialoger tycker jag oftast i tv-spel. Men Walking Dead, det är superprofessionell nivå känns det som verkligen.
Mm.
Jag tycker verkligen, särskilt du Niklas som tycker om Walking Dead-serien
yes.
Ska ta tag i det här. Emilio vet inte hur mycket han är för zombies och sånt där.
Alltså jag gillar zombies, men just Walking Dead, jag såg första säsongen, sen har jag börjat kanske ett avsnitt eller så på tvåan, sen har jag faktiskt inte brytt mig mer. Och jag har testat det här spelet, bara demon, och den tyckte ni inte alls om.
Ja, du gjorde inte det?
Nej, men det är som sagt, som du säger, om storyn är det bästa så har jag ju inte upplevt den.
Nej, jag testade ju också demot innan, för jag var väldigt skeptisk mot det spelet. Men jag har varit hooked på demot faktiskt, så jag var jättenyfiken. Sen måste jag också säga att demot är första episoden man får spela. Det är ju den svagaste episoden, men dock är väldigt bra. Men sen när man kommer upp där mot alltså slutet på tvåan och sen tredje episoden är helt sjuk. Alltså man sitter bara, va? Är det sant? om man är ute efter spel som är actionfyllt och skjuter pang och sånt där, då ska man verkligen inte spela Walking Dead, utan det är bara dialog nästan hela tiden. Lite så här zombieattacker och sånt där. Precis som Walking Dead-serietidningen är också. Mycket mer gruppdynamiken att göra och allting sånt där. Nej, jag tycker det är svinbra det här spelet. Jag tycker verkligen inte man ska missa det faktiskt. Och en episod har vi runt 2 timmar att klara, så det är inte ett jättestort spel också. Men samtidigt är det förvånansvärt hur mycket de lyckas klämma in på de här 2 timmarna under varje episod. Lite pussel, mycket dialog och lite action liksom.
Det låter ju nästan för bra för att vara sant.
Ja, nej, missar vi inte. Jag hoppas att de kommer skriva in min quote på framsidan kanske på det. Missade det inte, Tommy Jansson från Tnepod. För långt. Tommy Jansson från Tommy filmar Niklas och Emilio. Går i konkurs efter. Då tackar vi för den här veckan.
Har vi sagt att det blir nästa?
Nej, du kan få göra det, Emilio.
Oh, spännande. Nästa vecka så blir det Abraham Lincoln Vampire Hunter. Fortsätter lite i skräckens tecken. Sen är det också val i USA, jag vet inte om ni har märkt. Så vi kör The Campaign. Sen får vi se om det blir VOS också, har vi tänkt.
Det viktiga med Campaign är att jag och Emilio träffades för första gången i Tokyo. Så vår första konversation var om Will Ferrell var dålig eller bra skådespelare. Jag hatar Will Ferrell och Emilio älskar honom. Det här kan ju bli avgörandet.
Du kan. Vinner han valet av våra hjärtan?
Tack för oss och tack för att ni lyssnade på oss. Ha det bra.
Tja då.
Hej.